Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Den här berättelsen är uppdelad i två avsnitt.
Min son räddade ju livet på mig. För hade inte min son räddat mitt liv, då hade jag inte varit här. Men det ska inte behöva ett barn rädda en mammas liv. En mamma och en pappa ska vara en trygghet för dem. Inte att en son ska ju rädda en förälder. För han var inte så gammal heller.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Daniella. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tackar.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Ja, mitt namn är Daniella. Jag är ju 40 plus och bor i en liten stad i Sverige. Mm.
Hur kommer det sig att du hörde av dig till mig och ville vara med i podden?
Ja, alltså jag har lyssnat i podd ganska länge sedan när du började och det inspirerar mig väldigt, väldigt mycket för jag har inte vågat prata om saker, om vad som har hänt med mitt liv. Och det inspirerar mig så mycket så att jag vågar ta ett steg fram och prata om det. Vilket som jag har inte vågat prata ens med min psykolog. Så det är så att för att hjälpa mig själv och hjälpa andra också. Så att komma ur en sån här situation som man är.
Och vad är det din historia som du kommer berätta om idag handlar om?
Det handlar om en man som jag träffade när jag var rätt ung. Och han styrde hela mitt liv. Typ vilket som var han helt psykopat om man säger så. Han bestämde över mig precis den första dagen jag träffade honom. Och det påfrestade hela. Alltså det var ju så jobbigt till slut så tänkte jag. Jag gav upp livet.
Så. Mm. Och från allra första början, ungefär vilken ålder var du i och hur kommer du i kontakt med den här mannen?
Jag var faktiskt bara 17 år och jag kände hans syster. Jag kände inte honom. Utan han kom till att hälsa på i ett land där jag bodde, hälsa sina föräldrar. Och då tvingade ju mig hans syster att träffa honom. Men vi har ju det landet jag kommer, vi har en tradition att man måste ju involvera föräldrarna också. Och då bestämde ju min pappa och min syster följa med. Först träffade ju min pappa honom. Sen fick jag och min syster träffa honom. Jag ville inte träffa honom ensam. Och då blev det så. Att jag visste inte vem han var. Utan det blev ju typ engagerat av familjen typ.
Och vad var ditt första intryck av honom och var berätta om just det första mötet?
Min första möte är ju, lät ju lite konstigt. Jag var jätteung men det som jag la märke till att han frågade inte ens mitt namn. Det enda han satt och skröt om sitt liv. Om hur duktig han är på allt typ. Han är duktig på att fixa hemma. Han har det så bra, han har ju så mycket pengar. Och jag var inte där för att veta om hans pengar utan jag ville ställa frågor typ om hans ålder och vad han gör och vad han jobbar. Men jag kom inte fram till det. För han slutade inte prata om sig själv. Så jag kunde inte ens fråga typ någonting, utan jag gick därifrån med min syster och min pappa. Så när vi väl gick därifrån, då säger min syster att jag tycker att hans ögon ser väldigt elaka ut. Och jag var glad att min pappa hade ställt alla de här frågorna som jag vill ställa innan jag träffade honom. Och han är ju jättesnäll, min pappa, eller var snäll, för han tyvärr är han borta nu, men han tyckte att han var så gammal för mig. Men han hade ju fått en bra intryck av han. För de sakerna som min pappa vill att en man ska ha, då hade han ställt de frågorna om han är gift, om han spelar, om han dricker. Och han hade sagt nej.
Till allt det här?
Till allt det här.
Hur pass mycket äldre var han ungefär än dig?
Han ljög om sitt ålder rätt mycket. Men när jag fick reda på det så var han 12 år äldre än jag. Det var ju, säger man, typ 5 år äldre än han har sagt det. Och jag sa ingenting till mina föräldrar alls om det, för jag skämdes över hans lögner redan då. Så jag kände att okej, om mina föräldrar accepterar det så får jag väl, det får ju bli så. Vilket som det var lite märkligt att han inte ens visste mitt namn. Han var ju typ mest intresserad av att berätta om sin historia, hur bra han är på allt. Och jag kände att jag vågade inte protestera så mycket mot min familj. För det gjorde ju min stora syster, men till slut bestämde ju föräldrarna att hon ska ha den mannen som de har valt. Och jag sa bara ja direkt, för så hade jag sagt nej så vill jag inte hamna i samma sits som min syster. Min stora syster. Det blev lite kaos hemma just då och det ville jag inte ställa till. Så jag sa ja. Jag hade ingen val, fast för mig 17 år, jag var bara ett barn.
Hände det här i Sverige?
Nej, han bodde här i Sverige men inte jag.
Så det hände i ditt hemland?
Precis.
Men ni kommer till Sverige sen. Berätta om den tiden fram tills dess och hur den här relationen med mannen också utvecklar sig.
Alltså innan jag kom till Sverige hände ju vissa grejer som jag blev chockad redan då. För det var redan då började han kontrollera mig rätt mycket, fast vi var ju bara träffas en halvtimme. Jag fick inte gå någonstans utan att fråga honom. Inte gå med min mamma heller. Och en dag minns jag att jag var hos mormor och så ringde han och så... Han hade varit en gång till efter vi förlovat och hälsat på. Och så jag och mamma var hos mormor och jag glömmer aldrig mammas ansiktsuttryck. Att hon blev illröd i ansiktet och förstod jag att det var något fel. Då sa han till min mamma att jag gillar inte att hon går ut med dig. För din dotter är inte som det ska. Och i min tradition så måste man vara oskuld. Och det sa han till mamma. Och jag såg ju min mammas ansikte att hon blev illröd. Och jag förstod ju det. Och efter när han pratade färdigt med min mamma så pratade jag med honom och frågade: vad har du sagt till min mamma? Att jag inte är oskuld. Varför gjorde du det? Jag har aldrig haft en man i hela mitt liv. Han var ju den första och vi hade inte ens haft någon ihop eller legat med varandra alls förrän vi gifte oss. Men det var redan då vill han styra mig och säga typ att om jag säger till hennes mamma så, då låter hon inte henne gå någonstans eller göra någonting, utan isolera henne totalt. Jag fick en chock och jag slutade äta. Jag kunde inte med och säga till min mamma någonting. Utan jag blev helt annan människa. Jag mådde så dåligt. Jag mådde så psykiskt dåligt. För jag kunde inte prata med någon om det. För jag skämde så himla mycket om att prata om det. Och mamma sa ingenting, att hon visste ju det heller. Det har gått i 25 år. Redan nu har jag pratat med min mamma om det. Jag kunde inte ta det rakt i ansiktet, utan jag tog det på telefon efter 25 år. Hon sa, jag vet. Jag visste inte. Jag vet att det inte är sant, det han har sagt. Det är därför jag inte pratat med dig. Jag kände en lättnande från axlarna. Jag har burit den i 25 år med mig. Så då flyttade jag till Sverige här.
Hur lång tid har det gått då?
Efter när han, det hade gått ett halvår. Jag var 17 år, jag kunde inte flytta förrän jag fyllde 18.
Och den här tiden, de här första 6 månaderna, hur ser det ut? För du träffar ju honom hela tiden mot din vilja.
Alltså han bodde här i Sverige, men han kom ju lite då och då. Han kom kanske 3 gånger, och varje gång han kom, då hittade han på massa konstiga frågor och frågade mig. Och jag kände mig väldigt obekväm med de frågorna, för jag hade aldrig ens hållit en hand på en kille. Då bestämde vi att gifta oss. Och vi gjorde inget bröllop, utan vi åkte på en smekmånad. Och redan då kände jag att jag vill inte vara där.
Hur såg smekmånaden ut?
Hemskt.
Var var ni någonstans och vad gjorde ni?
Vi var ju på en badsemester, eller strandsemester. Och där var vi där första dagen. Jag var väldigt ung och dum, man säger. Och jag fattade inte frågan. Han ställde till mig, vad hade ni för mat idag hos din mamma? Jag berättade, jag sa, jaha, hade ni ingen kyckling? Nej, sa jag, hade vetat om du inte hade tyckt om det, så hade bett mamma laga. Nej, jag frågade inte det. Men jag menar bara för att, hur kom det sig att det kom i blod? Alltså att jag var oskuld. Så du måste ha lagt till det. Och jag sa, jag fattar inte var det kom heller själv. För jag har aldrig pratat om med mina föräldrar om hur en kvinna ska vara. Alltså det var tabu att prata om sex. Så för mig var ju nytt. Jag hade aldrig pratat om det. Inte ens med min stora syster som gifte sig, för jag var ju andra syster. Och med mina kusiner, jag fick en chock, jag fick panik. Och det var redan då kände jag, vad pratar han om? Och då var ju en katastrof, för han låste in mig i det rummet och gick ut själv på nätterna. Och jag fick panik, för att vi bodde ju ett hus som vi delade ju toalett med alla som bodde i rummen där runt omkring. Och där vi bodde fanns ju killar som var i min ålder, och jag var livrädd. Och jag fick inte låsa dörren där i rummet, och jag vågade inte låta öppet, för han kom ju hem typ mitt på natten. Och jag började bli less på det. Han var väldigt elak just den smekmånad. Oftast när vi satt, och ibland när det regnade, så satt vi i rummet, och ställde han frågan, du, ska vi spela kort? Den som vinner ju så ska berätta hur många man har legat med. Men jag har inte gjort det, så. Jo, kom igen, berätta nu. Jag har ju legat med jättemånga. Så nu är det din tur. Men jag har inte gjort det någon gång. Det är ju första gången. För han trodde fortfarande att jag var inte oskuld. Jag har ju bara lagt det till någon. Och det fick mig känna obekväm. Jag hade ingen skydd. Vem ska jag prata med om det? Så han gjorde om de här frågorna typ hela tiden. Till slut så bestämde jag ville hem. Jag satt och grät typ stort sett varje dag. Dess att han lämnade mig ensam, och jag kunde inte språket där. Och dess att de här frågorna som kom hela tiden gjorde mig så obekvämt. Men eftersom du vill hem, sa han, då förlänger jag det en vecka till. Varför att du tycker att vi ska hem och är ledsen, så ska du stanna en vecka till. Det var ett helvete. Så när jag kom tillbaka så säger min pappa, för guds skull, har du inte haft mat att äta? Du har rasat i vikt på 2 veckor. Nej, och samtidigt vill han inte ut med mig när vi skulle göra saker på kvällarna. Och sitter vi på en buss och ska jag hålla handen, då vill han inte. Då tryckte han bort mig på något sätt. Då reste han tillbaka till Sverige efter det sen. Men jag hade ju de här 2 månader som jag var i mitt land innan jag kom till Sverige, typ november var det. Jag hade ett helvete för jag var tvungen att vara tillgänglig hela tiden. Det fanns ingen internet den tiden och ingen telefon. Utan jag var tvungen att gå någonstans där det fanns telefon och prata med han. Och ge allting vart jag har varit och vem jag har varit med. Och, inte hos min faster, inte moster, ingen sån, du får inte det. Och jag kände typ, ja men det kommer bli bra, sa jag. Det lovar jag, du kommer se att jag är inte sån, bara låt mig komma till Sverige. Så den dagen när jag kom till Sverige, då var den värsta mardrömmen. Det var ju hemskt för att jag hade inga pengar för att köpa flygbiljett. Och då bestämde jag att ta bussen. Men han sa inte rakt på saken att jag inte litar på dig att ta bussen och åka buss med andra folk. Utan det finns ju folk som gör snuskiga saker, sa han. Och då får du inte ta bussen, utan du får flyga. Jag har inga pengar, sa jag. Jag jobbade inte. Jag fick avbryta skolan för att jag gifte mig ganska ung. Jag jobbade innan jag träffade honom. Så då flög jag. Och jag kände mig att jag är borta för alltid. Jag kommer aldrig träffa mina föräldrar. Jag minns att farbror körde mig till flygplatsen. Och då sa han till mig att här har du lite pengar att köpa en jacka. För jag hade inte ens kläder på mig. Jag hade sommarkläder mitt i vintern. För han vägrade skicka pengar eller köpa kläder eller någonting till mig. När jag kom hit så hade han en liten lägenhet med 3 stolar och ett bord. Och en säng. Då la jag inte märke till det. Jag sa det, sånt kan man köpa. Men det första han kallade mig att jag är ju äckligt. Nu får du gå in och duscha innan du lägger dig för du är äckligt. Jag har ju duschat, sa jag innan jag åkte hemifrån. Ja, men gör om igen. Och jag satt i badrummet och skakade. Jag försöker låsa dörren och försöker sätta någonting i låset så han inte öppnar. För jag kände mig att var har jag hamnat? Vad gör jag här? Alltså, jag kände att om man gifter sig de första veckorna ska vara lyckligaste. Men inte en mardröm. Men för mig var ju en mardröm. Och det gick ju den dagen och dagen efter så gick han ut. Innan han gick ut så sa han att du får inte öppna dörren till någon. Och du får gå in, du får inte ens gå utanför dörren. För du vet, här i Sverige klär sig man som kvinnor. Och så kommer de, öppnar du dörren, du är en kvinna, så kommer de att döda dig eller våldta dig. Så du ska stanna inne bara.
Hur upplevde du Sverige, ditt första intryck när du kommer hit? Åker du hit själv då?
Jag åkte hit själv. Alltså jag gick inte så mycket ut, typ det enda från flygplatsen och in till lägenheten. Och för mig var ju typ ganska vanligt, vanliga människor. Men när jag väl kom in i lägenheten, då började jag mardröm eftersom han skrämde livet av mig att det här är ju galna människor. Så jag vågade inte sätta foten ute. Detta var ju bara för att han ska isolera mig. Lägenheten var ju katastrof. Det var som att man har aldrig någonsin städat. Och jag visste inte var jag ska börja. Jag visste inte, jag kunde inte svenska läsa saker och ting. Och så kom han ut hem och blev jättearg på mig. Jag sitter inte här inne, sa han. Jag går ut, kommer jag tillbaka, då ska jag vara kliniskt ren här inne. Och jag började städa och grät samtidigt för det är inte någonting som jag har stökat. Till slut så jag städade ju typ, grannen hade märkt att jag putsade för jag vill att fönstren ska putsas och allting. Och grannen hade märkt att jag putsade fönstren mitt i vintern men jag var tvungen. Och sen när han kom hem då satt jag ju på den här stolen. Som han hade bara 3 stolar och satt på en liten tv, en jätteliten. Jag tänkte, vad gör jag här hela dagen ensam? Så satt jag på tvn, då blev han jättearg. Du ska inte titta på tv. Vem har sagt det? Du ska ju titta på tv.
Och det här bröllopet, jag vill bara gå tillbaka. Det var ingenting speciellt som du nämnde? Nej.
Vi gifte ju bara borgerligt. Det blev aldrig bröllop. Vi gifte oss borgerligt och sen åkte vi på den här smekmånad som var ju den värsta mardrömmen. Han kunde inte låta bli och visa mig typ och ta med ut i stan typ som alla andra. Man såg ju där i stranden. Utan han skulle ut själv och jag fattade inte varför. Men då fick jag reda på sen att han hade varit där många gånger innan mig. Och träffat massa folk. Och när vi satt i det rummet, då pratade han om att han har jobbat i den staden innan. Och han har varit med så många kvinnor här. Och han försöker få mig att säga att jag har ju haft killar fast jag har inte haft det. Och det som jag upplever än idag, att varför åkte vi varje gång på semester med barnen dit och det hände exakt samma sak igen om. Bara för att han kände alla folk där. Och det kallar jag inte bröllop, utan den kallar jag en smekmånad som var i mardröm. Jag vill bara hem.
Var det dina föräldrar nu när du flyttade till Sverige?
De var ju i mitt land. Det enda jag första som flyttade ju utomlands av mina syskonskal. Vi är många syskon. Och för mig att flytta utomlands, jag lämnar aldrig ens det staden jag bodde. Att flytta så långt ifrån familjen, det var jättejobbigt. Komma till ett land som inte ens kan språket och bo med en man som skrämmer livet av dig för varje dag som kommer. Försöker isolera dig totalt typ. Jag trodde faktiskt att Sverige var ju det värsta landet som finns. Jag tänkte, varför ens han bor här när han säger att det finns folk som är galna här. Alkoholister och mördare och allt möjligt. Då tänkte jag, varför ens vi bor här? Men jag vågade inte ställa den frågan. Jag tänkte, ja men då gör vi så som du säger.
Berätta vidare om tiden i den här lägenheten och vad han utsätter dig för. Vad är det som eskalerar och kommer att... Varningsklocka har du redan sett här innan, men vad är det som pågår i det här äktenskapet fram tills att ni också får barn? För det vet jag i och med att du har berättat för mig innan.
Det var ju det att jag vill inte skaffa barn för jag var ju rätt ung. Men han sa ju att jag vill ha barn för att jag är ju gammal. Han var ju mycket äldre än jag och det gick jag med på det. Och så... Då var jag runt 3 månader under graviditeten, så bestämde vi att flytta till en annan lägenhet. Och jag ville inte ens bo i den område eftersom han hade skrämt livet av mig. Jag ville inte att mitt barn ska växa där. Man vägrar flytta därifrån. Så bestämde vi att få en tvåa, för den var ju en etta. Och så då flyttade vi och så började jag skolan och lära svenska. Och rätt som det är så kom han en dag i skolan och såg mig att jag satt ju bredvid en kvinna. Och jag tyckte att jag kan inte bestämma vem jag ska sitta med. Så kom jag hem typ och så ska jag börja laga frukost, för han jobbade inte. Han sov ju till typ den tiden, för jag gick ju tidigt på morgonen till skolan halv dag. Så jag stod vid köket och skulle laga frukost. Jag visste inte någonting, utan jag såg att det kom bara en smäll bakifrån rakt, och så fick jag huvudet rakt in i köksskåpet. Och jag hade väldigt låg blodtryck på grund av graviditeten, så jag blev lite ur och gick och satte ner. Så började han kalla mig saker, typ att en hora ska inte föda mitt barn. Alltid får du göra som jag säger, eller så får du helt enkelt ta bort den barnen. Och jag satt bara tyst först. Och till slut sa han så här. Nej, men vi gör så här. inte göra som du vill, utan vi tar bort helt och hållet. Vi bokar en tid och gör abort. Och så skickar jag dig tillbaka. För du har ju redan varit en hora. För det vet ju dina föräldrar. Och då sa jag till han att, då ringer han min pappa och säger att du får ju ta bort, din dotter är inte som du har lovat. Utan jag skickar henne tillbaka och jag vill inte ha henne. Och då säger min pappa, ja, det är inte så jag känner min dotter. Jag vet vem min dotter är. Det måste vara något fel. Så sa jag till han att från den dagen, jag gör precis som du vill. Bara låt mig behålla barnen. Du kommer få som du vill. Jag gör det. Jag sitter någon annanstans. Så gick jag till klassrummet och så sa jag till den tjejen att jag är ledsen och säger att jag kan inte sitta. Och då sa jag precis som det var. Att jag får inte från min man. Men vad har han emot mig? Ja, det får du fråga honom, men jag får inte. Och hon blev väldigt, väldigt ledsen och besviken typ. Och då fick jag ju liksom, han kom ju lite då och då i klassrummet. Och enda anledningen han hade, han kom in. Jag behöver din busskort för min kompis behöver den. Och då sa jag till han, hur ska jag hem? Då får du promenera. Du behöver inte busskort, du behöver gå. Men själv hade han bil. Jag fick då promenera ganska långt. Ja, typ kan vara 5-6 kilometer. Uppförsbacke, höggravid. Men jag accepterar allting. Men det blev ju värre. Jag trodde att det skulle bli bättre när han blev pappa. Men det blev ju mer tid det gick, desto värre blev det.
Ja, för ni får det första barnet. Hur är hans reaktion på det?
Ja, alltså han blev ju glad när han fick ju barnen. Jag minns ju på sjukhuset vi fick ett dubbelrum bara för att jag kunde inte svenska och jag ville ha honom där. För ifall om det hände något med barnen, så vad ska jag säga? Så kommer de sjuksköterskorna, för jag satt och grät. För jag visste inte om det var något fel på barnen. Och då frågade de, vad är din man? Jag vet inte. Han stack ju. Han kom inte tills på morgonen. Jag sa, jag har ingen aning. Men du får ju ringa honom. Jag sa, jag vet inte. Jag kan inte ringa honom, för jag får inte tag på honom. Då skällde de lite på honom och sa att vi bokar ju ett helt rum med dubbelsäng på grund att du ska hjälpa henne. Inte att du ska ut och festa.
Mm, det var det han gjorde alltså när du födde barn.
Ja, precis. Men jag bestämde att ta hand om barnen själv. Det var då kände jag att det här är mitt ansvar. Och än som hände så är det jag som både mamma och pappa. Det är så jag var inställd redan från första början när jag blev gravid. För han typ ville bli förälder, men samtidigt ville inte på något sätt. För han hade ingen, alltså som förälder hade han inte den känslan att barnen behöver ju typ och kanske kramas eller gå ut eller ta en vagn och ta en promenad eller byta någon blöja. Och kan hända att jag sov och så väckte han mig fast han var vaken. Han behöver ju mjölk eller han behöver byta blöjan. Men istället för att väcka mig, du kan ju göra det, men det är inte mitt jobb, sa han.
Den här tiden med det här barnet, beskriv de här första småbarnsåren och hur du känner dig i din roll som mamma.
Jag kände mig att jag tappar mig själv. Folk undrar ju när man möter mig på gatan. Har du någon sjukdom? För jag gick ju så mycket ner i vikt. Nej. Men du ser så sjuk ut. För min fokus var ju bara på att ta hand om barnen. I och med att jag visste att jag får inte hjälp från han. Så om han grät på nätterna. Och alltså det fanns ju nätter som jag inte ens sov. Då bytte han inte om mig och säger att du kan sova idag så kan jag ta hand om. Utan han sker till det. Utan det var ju, jag kände att det är mitt barn. Han har inte valt det. Han ville ta bort, så det är min ansvar. Så jag var fast vid han och allt jag gjorde är ju typ det är bara han och jag. Om vi ska i lekplatsen, det var han och jag. Om det är förskolan, det är han och jag. inskolning, avslutning på sån här Lucia eller sånt, det var jag och han alltid. Folk trodde att jag var ensamstående hela tiden. För de såg aldrig honom med på någon, när han började skolan och så, utvecklingssamtal och sånt. Och föräldramöte, då var jag alltid själv.
Mm. Berätta om det här, mer om det psykiska och även om det förekom fysiskt våld. Vilka är dina, men de mest påtagliga och starka minnena du har från tiden i äktenskapet med honom nu när barnen har kommit? För var det så att det eskalerade?
Ja, det var ju så att alltså när det hände saker varje dag, då vill man ju glömma dagen som var. Utan man tänker just för dagen som kommer, vad som kommer hända. Så man glömde bort de här gårdagen hela tiden. Men när jag har ju typ gått isär från honom, jag har ju haft så mycket tid att tänka om det verkligen var verkligt, för jag har förträngt hela mitt liv. Men då kommer ju de här små minnena tillbaka. För anledningen att jag förträngde det, för att för mig var ju, vad kommer hända imorgon? Jag minns ju en dag som barnen var, han var ju jättelite, jag tror inte han minns. Och jag minns inte hur det började, men jag vet ju bara för att vi bodde ju i tredje våningen och barnen var ju typ född, för han föddes ju just i den lägenheten som vi flyttade. Så var han så arg så han drog i mig och jag försökte, jag tänkte om han drar mig i sovrummet så är jag död. Så till slut så började han dra mig i håret för att jag ska släppa, jag håller mig i dörrkanterna. För jag hörde bara orden att jag ska slänga ut dig från balkongen, och våran balkongsida var ju mot sovrummet. Och jag tänkte nej, jag alltså dör jag så finns ingen någon som tar hand om barnen. Så jag kämpade emot det typ. Jag tänkte då han får ju dra allt hår jag har i huvudet, men jag kommer inte släppa dörrkanten. För drar han in mig där så är det kört. Så till slut så släppte han taget. Och då kände jag typ att jag vill bara försvinna. Men jag hade ingenstans att ta vägen. För jag kände inte folk. Jag fick inte umgås med så många. Och samtidigt hade jag ingen mobil eller telefon eller någonting att ringa någon. Så jag tänkte att jag försöker skydda barnen först. Så det var ju saker som har hänt som jag har förträngt typ väldigt, väldigt mycket. När han blev ju jättearg så kunde ju typ, så blev ju pojken lite större och började förstå ju att så här inte funkar. Då kom ju han oftast ju med hot och med en kniv i handen typ, och ibland kom han så nära med den, så nära ögon så att man typ, man vågade inte röra blicken. Men sen då var ju sonen oftast med mig, så gick han ifrån. Men det han kallade mig oftast ju framför barnen var ju, du är en jävla hora, du är dummast jag sett, du är största lögnen i Sverige, så finns ingen människa som är så hemsk som du, och det är ingen som vill ha dig, det är bara jag som har tagit hand om dig, för det, jag tror inte att någon vill ha en sån kvinna som du. Och jag bara tog emot, och när det kom ju andra barnen, ni fick en tös efter 7 år, för jag vill inte ha mer barn. Jag vill inte. Alla frågade, men jag kunde inte med och säga, för ingen visste hur jag har det hemma. Alltså det kunde ju vara ju typ en liten sak som gjorde honom förbannat. Jag visste inte vad, när jag kom hem hur hans humör var ju typ, förrän han vände ansiktet mot. När han hade ryggen vänt så vågade jag inte säga så mycket, för jag måste ju se hans blick först. Hur han ser ut, är han glad eller... Så jag minns som idag, så när vi, tösen var ju typ 3-4 månader. Hon födde ju typ i vintern och så började det bli sommar. Och så tar jag pojken och några kompisar ska till parken. Och så vill jag ha lite fika. Jag vill inte att min son ska ju tycka att alla andra barn sitter och äter någonting. Och någon saft eller... Så jag håller på att packa grejer och då blir hon jättearg. Varför går du runt i lägenheten och stör mig? Men jag plockar bara lite grejer till barnen. Och då på något sätt så blev han så arg så han tog mitt huvud och jag hade en hårspänne. Slog till rakt in i bakväggen så att spännen gick sönder. Det kändes som att det nästan att det gick rakt in i huvudet den här spännen, hårspännen. Eller klämman. Och just den stunden, jag bara tog på mig jackan och stack. Jag lämnade båda barnen. Jag tänkte, jag försvinner, jag hoppar från en bro. Men då kom ju polisen, för någon hade ju sett mig i bron där. Och så vet jag att han följde efter mig med bilen, för jag gick ju gående. Och då såg jag honom hoppa ur bilen med barnen i handen. Hon var ju bara 3 månader. Och så såg jag hans blick, hur han tittade rakt in i mig att jag inte får säga någonting. Så kom polisen fram och frågade om mitt namn och allt och varför vill jag hoppa ifrån bron? Jag fick inte svara, då svarade han. Hon har ju förlossningsdepression, sa hon. Hon har precis blivit mamma. Och då vågade jag inte säga mer. Då sa de, är det sant? Ja, jag mår ju så dåligt. Det är 2 barn att ta hand om. Det är jättejobbigt. Den andra barnen, jag fick ju förlossningsdepression och blev ju så sjuk. Så jag vet inte vad jag skäms att skaffa hjälp, sa jag till dem. Jag fick ju ljuga. Då blev det ju ännu värre när jag kom hem sen. Bara för att han blev så hysterisk att kolla vilken kvinna du är. Du är inte ens en kvinna. Du är inte ens mamma. Du är inte värd någonting. Jag sa, men varför lät du inte mig att ta livet av mig då? För jag kan inte ta hand om barnen. Någon måste göra det. Så det var ju vissa stunder. Så länge jag lydde i honom och göra precis som han vill. Då var jag jättelugn. Det var cool lugn. Det var inga problem typ. Bara låta honom göra precis som han vill.
Har han någonsin behandlat dig bra, tycker du?
Han i hans värld, ja, det tycker han. Men i min värld, efter när jag lämnat honom och sett att det finns ett liv utanför hur andra lever, då har jag tänkt att jag har tappat alla de här åren. De har försvunnit. Jag visste inte att det finns någon. Alltså jag skämdes att sitta och ta en kopp kaffe ute på en kafé. För det var ju skammigt. Jag fick panik första gången efter jag lämnade honom och sitta och en kafé. För jag tänkte att han kommer se mig, fast jag var ju inte ihop med han. Men den rädslan och bara att gå ut med en kompis och ta en kopp kaffe. Då visste jag inte att det fanns. Men egentligen han har ju behandlat mig som en drottning. Men han har gjort det, tycker han. Bara för att jag lydde det. Jag har lydit honom hela tiden.
Berätta om, har du någonting mer att berätta som du minns innan det här äktenskapet bryts upp och tar slut? Om du har det får du gärna berätta det och även den här punkten, vad som händer här.
Ja, alltså jag minns ju när vi skulle få den 3:e barnen, för vi fick ett barn till. Då var hon typ 1 år gammal. Vi åkte och hälsade på hans familj. Och så hyrde vi ett hus för han ville inte bo hos sina föräldrar. Och då kom jag, minns jag som idag, så åkte jag hem och hälsade på hans familj. Och jag var jättearg på honom för jag fick inte ha mitt kort. Jag fick inte ha pengar. Jag fick inte ha någonting. Med 3 barn, vad ska jag mata dem? Jag fick ju någon 100-lapp för att handla i veckan. Så sa ju hans bror att han såg mig att jag var jättearg. Men jag ville inte säga varför. Så jag var ju så arg på han så att han, jag hade ingen mat till mina barn. Så kom vi hem till Sverige så jag sa ju till han att jag vill ha mitt kort och se vad är pengarna. För jag är sparad för att ta körkort. Då fanns inga pengar kvar. För det som min pappa frågade ju, som jag sa, om han spelar, om han dricker eller om han är gift. Han hade alla 3. Han spelade mycket. Han var jättespelberoende. Han drack ju varje kväll. Och han var gift medan jag var ihop med han. Så då åkte jag till hans familj åren efter. Då sa han, hans bror till mig, jag minns förra året när du kom hit till oss, du var jättearg. Och jag tror att du var arg på oss. Men jag ville förklara till dig att vi har följt efter din man. Vi undrar varför han vill inte umgås med oss. Han går och spelar i varje automat som finns att spela, varje kasino. Tog ut pengarna. Ja, sa jag, mina pengar. Det är anledningen varför jag var arg, sa jag. Nu när ni vet det så sitter jag och berättar allting, sa jag. Så här har jag haft hela mitt liv, sa jag. Jag har inte haft pengar till maten. Kan hända att jag var och handlade och då fanns inga pengar. Då kom jag utan någon mat hemma. Så då började jag tänka på mig själv. Under den tiden så kom ju min bror och bodde hos mig ett tag. Då såg han hur jag har. För jag har aldrig berättat till någon. Han kunde inte bo där.
Han då är sa, ni fortfarande gifta.
Precis. Och då säger han till mig så här att hade jag levt ett liv så, som det är. Jag fattar inte hur du orkat. Jag hade hängt mig för länge sedan. Det har jag försökt så många gånger. Men jag minns som idag för att han trodde att jag fick ju allt kraft från min bror. Men jag började bli lite mogen när jag fick tredje barnen. Då tänkte jag så här livet ska inte vara. Jag orkar inte. Jag kan inte gå till jobbet utan att han följer efter. Utan han har kontroll över mig. SMS, typ 50 sms. Om jag inte svarar så blev han jättearg. Jag kunde inte svara för jag var på jobbet. Så jag tänkte så här livet ska inte vara. Så började jag säga ifrån. Då började han kalla mig framför barnet så fula ord som jag aldrig någonsin hört från en människa få ut ifrån sin mun. Så jag skämdes framför barnen. Så jag trodde inte mina öron. Men han fick mig igång ändå. Det är det han var ju. Hans syfte att få mig igång och bli arg så att han har en anledning att slå mig. Så till slut så sa jag till han att jag orkar inte leva så här. Jag älskar inte dig längre. Jag vill inte vara med dig. Och då blev han jävligt arg och sa att jo det gör du. Du älskar mig mer än jag älskar dig. Och då sa han till min bror, ringde han min bror och sa att din syster, den här horan, hade inte varit natt så hade jag slängt ut henne. För hon har ju sagt så du är inte välkommen här till mig mer. För varje gång när min bror kom och hälsade på, för han kunde inte bo hos oss längre. Han började jobba med så lite pengar som möjligt bara för att inte bo kvar hos oss. För han höll på att bli psykiskt sjuk också. När han såg ju vad han gjorde. Jag minns när min bror kom och hälsade på. Vi fick inte prata med varandra. Om jag vill prata med min bror så fick jag skicka i smyget sms här. Och säga någonting. För det var knäpptyst. För det valde han vem jag ska prata med. Han valde med vem jag ska umgås med. Han valde mina vänner. Om jag valde mina vänner. Då behöver jag inte ha dem. För du har mig. Du behöver inte ha vänner. Om jag inte väljer dem, du behöver inte ha vänner. Jag började tröttna på det. Så han hade så mycket kontroll över mig. Så jag i samma veva när han sparkade ut min bror. Jag bestämde mig att jag klarar inte av mer. Jag försökte ta livet av mig. Jag tog allt tablett som fanns. Och så sa jag att han åkte till en annan stad med sonen. Han tydligen låtsas att han åkte dit. För att han vill spionera. Han trodde alltid att jag har någon annan hemma. Så jag tog all tablett jag hade. Då tänkte jag han åker så långt så jag hinner dö tills han kommer. Det var sommar. Tjejerna lekte ute i lekplatsen. Vi bodde ju ett ganska nära lekplats. Då tänkte jag. Det är skönt, de är inte ensam. De har ju lite föräldrar där också. Så dör jag, de kan ju typ ta hand om dem. Men det tog ju 10 minuter så kom han hem. Jag vet inte, han hade bara åkt en bit bara för att se om jag har någon kontrollera mig. Och då såg han mig att jag hade ju trillat ner på golvet, för det var ju typ minst 100 tabletter, allt möjligt, penicillin, traumadol, allt som fanns i kylskåpet. Jag ville bara försvinna. Och så jag vaknade på sjukhuset med fastbunden pannan och armen och allt, och klippta kläderna. Och när jag vaknade ur den här, då frågade de mig vad jag tagit. Och jag hörde honom, så sa han, hon har inte tagit någonting. Hon börjar bara brukar svimma så här och få panikattacker. Vi vill veta vad hon har tagit. För hon har ju tagit någonting. Så att vi vet att rädda henne, annars kan vi inte rädda honom, henne. Men jag såg ju hela tiden honom, hans blick, säg ingenting typ på mitt språk. Det enda han sa ju till dem, rädda henne för jag kan inte ta hand om barnen. Och hon blev så arg i sjuksköterskan och sa att du tror att vi gör det för din skull eller? Du tänker bara på dig själv. Du tänker inte på henne som håller på att dö utan på dig själv. Då åkte jag hem den kvällen och sa ju läkaren att du får vara, han får vakta dig lite, för hände ju någonting att du börjar spy mycket eller så, då får du komma tillbaka. Han var borta i 3 dagar. Han åkte iväg, lämnade mig så halvdöd. Så jag hade varit borta i 3 dagar, jag hade hamnat i någon slags kom, eller jag minns inte. Men jag vaknar ju, så sitter sonen bredvid mig och säger, jag sa, varför har du inte gått och lagt dig? Jag trodde att det var natt. Men det hade gått i några dagar. Nej mamma, jag har ju varit här hela i 3 dagar. Pappa har inte varit här i 3 dagar. Han hade gått någonstans. Hans kompis har sagt, nu har de gett något starkt så hon kommer sova. Så vi sticker någonstans och spelar. Han var ju så spelberoende, så förlorade han. Då kom han 7 på morgonen. Drog i mig så här och väckte mig. Du sover din jävla hora idiot. Jag håller på att bli dödad där utanför. För han har ju förlorat och så började han bråka. När han vann så han var på glad humör. Och glädjen spridde upp till luften. Och sen samma kväll gick han och förlorade alla. Så då var ju mitt fel. Då allt är mitt fel. Så från den dagen när sonen vaknade ju och såg att, sa att han brydde inte sig. Då bestämde jag mig att lämna honom. Allt han kallade mig, hora och allting. Jag brydde inte mig, jag sa inte ett ord. Jag sa inte ett ord. Jag lät inte honom göra mig arg eller få mig reagera. Utan jag tänkte, jag stänger av känslorna. Han får göra vad han vill. Han betyder ingenting för mig längre. Men det hände en annan grej. Att jag jobbade på förskola, då kom han till mitt jobb varje natt, varje kväll när jag stängde. Så till slut så kom ju rykten att ni får ju stänga dagisen 2-2. För det finns en man som går runt, men jag var inte rädd för jag visste att det var han. Det var han som spionerade på mig. Så då körde mig en tjej hem, för vi jobbar ju bara tjejer. Han vill veta vem det var. Jag vill veta vem är han. Men jag jobbar bara med tjejer, det finns inga killar på dagis. Jag vill veta vem som körde dig hem. Till slut så sa han till mig att, ja men då är du lesbisk då. Jag fick inte jobba med män, jag fick inte jobba med kvinnor. Utan du behöver inte jobba, du kan ju vara hemma. Men jag sa, vad ska vi äta? Du slösar hela din lön. Så, allting var ju typ, jag visste inte om jag ska gå till jobbet. Eller om jag ska stanna hemma. Men jag bestämde mig att jag lyssnar inte på vad han säger. Så jag började ta körkort. När jag väl började ta körkort och kände att ja, men det går jättebra för mig. Jag kommer klara det ganska fort. Så jag var så korkad. Kommer hem och berättar allt till han. Alltså att det går ju så himla bra. Alltså jag kör ju så bra. Och de säger att du kör så bra. Du är så duktig. Du är så. Då började han bli avundsjuk. För de var ju killar. Läraren. Och så sa att vi får övningsköra tillsammans då. Ja, det får vi väl göra. Men du får ju betala mig 500 kronor varje gång, sa han. Okej. Och jag minns som idag så sa jag att min lärare sa att jag ska lära det och det och det. Nej, jag ska lära dig det och det och det. Jag skiter vad han säger, du ska lyssna på mig, inte på han. Så jag slutade att köra med han. Jag körde bara trafikskolan. Så en dag kom jag hem, då var en måndag, då var han inte hemma. Då försvann han i 3 dagar. Kom han inte hem, han svarade inte telefon. Han kom aldrig hem i 3 dagar. Jag gick till jobbet och hem, till jobbet och hem. Torsdagen kom han hem och ringde mig till jobbet och sa att du ska komma hem. Jag har körlektion. Nej, men du ska komma hem, jag kör dig. Nej, men jag hinner inte, sa jag. För jag slutar jobbet. Nej, men kom hem först, jag kör dig. Kommer jag hem så börjar han skrika till mig. Du är en jävla idiot, du är en psykopat. Jag har varit borta i 3 dagar, du bryr dig inte om mig. Du är inte ens ringt. Jag har ju ringt, men du har ju stängt telefonen. Jag har ju varit sjuk, jag sa folk har sett dig på jobbet, du har inte varit sjuk. Han ville bara se om jag har någon typ hemma. Han ville sätta dit mig för någonting som inte fanns. Jag körde den körlektionen, han följde efter bilen hela tiden. Och jag märkte inte det, utan läraren märkte. Han sa ju att han följde efter dig. Jag förstod inte varför han sitter inte bakom, utan följde efter. Så kom jag hem och frågade hur gick lektionen. Precis som du var, som du såg, sa jag. Och sen dess, varje gång när jag var och lärde mig i trafikskolan och gjorde proven, alltså satt jag på datan, fick jag skriva ut alla papper för att bevisa att här är tiden, här har jag varit. Det stod ju klockslaget och allting när jag skrev ut. Jag var tvungen att rapportera allting, vart jag var. Han tog hem telefonen till jobbet. Jag brydde inte mig så mycket, för jag hade laddat alla mina frågor för körkortet i en stick. Och så hade jag en liten iPad och satt och läste. Kommer han hem, slog han det numret som sista numret, alltid. Och jag minns som en natt så ringde jag en gammal dam som var på sjukhuset. Hon ringde mig och sa att hon är på sjukhuset. Han kom hem och uppringde det numret. Och jag hörde hur han ropade, din jävla hora, jag ska ta reda vem som har ringt dig mitt på natten. Det får du se imorgon, det ska du få se vem jag är. Jag sov ju, men jag hörde honom ropa mitt på natten. Så ringde han det numret och såg att det är hon som svarade, så la han på. Han hade så stor kontroll så jag fick inte ha vänner. Du har ju mig. Till slut så de undrar ju på jobbet, vad är det som händer med dig? För du försvinner ju. Alltså vi kommer snart hitta inte dig. Du går ner, du har rasat ner i vikt och du ser inte som en människa. Varje gång när vi hittar på någonting efteråt, du är aldrig med. Men jag sa ju det, men han jobbar ju. Då sa jag den ena, min man och din man jobbar tillsammans. Jag har ju 3 barn, du har 3 barn. Varför får jag åka men inte du? De jobbar ju samtidigt. Jag fick hitta på ursäkter hela tiden. Då bestämde jag mig att jag bestämmer över mig själv. Jag gör precis som jag vill. Så jag sa ju det till han att från mig nu, det var i januari eller i nyår. Jag är inte en tv med fjärrkontroll som du ska styra. Min nyårslöfte är att jag gör precis som jag vill. Jag är inte sån som går ju och gör saker för jag är 3-barnsmamma. Men jag orkar inte att någon ska ha kontroll över mig. Jag är så stressad på att hinna alla tider och sånt. Och då håller han med. Annars packar jag en väska och sticker, sa jag till han. Han höll med i 1,5 månad. Sen fick han nog. För han klarar inte av. Jag sa, jag vill inte ha sms. Jag är vuxen, jag vet vart jag går. Jag går och gör mitt jobb och så kommer jag hem. Så slutar vi prata med varandra. För han vill inte typ... Han klarar inte av att inte smsa. Och så många sms som jag fick från han, mina kollegor trodde att jag hittat en annan. Tills jag visade vad man skriver ju. Så den dagen tog jag ledig från jobbet för att gå och läsa i trafikskolan. Så läste jag och hälsade den här gammal damen på sjukhuset också. Så kom jag hem på kvällen. Vi pratade inte med varandra. Det hade gått en och en halv månad. Jag fick lägga halva lönen in i en kuvert. För hyran som du bor här, sa han. Och maten och allt ska du dela med. Och det gjorde jag. Resten som han hade i sina krediter som har tagit för att spela. Jag räknade inte med dem, men då blev han jättearg. Så då la jag mig i barnens sovrum. Och jag satt där bara och läste med körkortet, men jag hade råkat sova på magen. Då kom han och ryckte i mina armar bakifrån 12 på natten. Drog in mig i sovrummet. Antagligen hade jag fått en smäll, men jag var i en chock. För jag hade sovit. Jag trodde att det var en mardröm att jag vaknade till. Så helt plötsligt så satt han mig. Han satt sig på min mage och mina armar. Tryckte ner en kudde. Och jag fick ingen luft. Men jag hörde bara han sa att allting får du göra som jag säger eller ska du dö idag. Punkt slut, det finns ingen annan lösning. Jag fick inget ljud och skrika. Men då kom ju sonen in. Då hoppade han av. Och då kunde jag inte få rösten tillbaka och andning. Då kom han med glasvatten, sonen. Jag minns att han sa till honom att hon låtsas bara. Kom inte hit med vatten, hon låtsas, jag har inte gjort någonting. Så gick jag till barnens sovrum. Jag vet att pojken kom med en isbit till min ansikte för han hade märkt att jag fått en smäll där. Och jag hade inte känt det för jag var i en chock. Så han väckte i barnen. För han sa för tjejerna var små. Jag ska hitta dig var än du är, för jag tog bort min ring och kastade på honom. Jag ska hitta dig var än du är. Jag ska döda dig och hela din släkt. Och hela din familj. Allting får du göra som jag säger. Jag vet att du kommer lämna mig, men jag hittar dig var än du är. Och du kommer be mig att ta dig tillbaka, pussa mina fötter, men jag kommer inte göra det. Barnen skrek, och du ska inte döda mamma, du ska inte döda släkten. Sluta säga så, de fick ingen sömn. Och han försökte få barnen att sova, och sonen. Men jag vågade inte sova och min son sa att mamma, du sov du, jag kommer vakta dig hela natten här. För han satt i barnens rum där, bara vänta tills barnen ska sova. Men jag tog ju klockan 5 på morgonen, gick in och sminkade mig ganska mycket så inte blåmärken syns. Tog på mig kläder innan jag gick innanför dörren så drog han mina händer och försökte bryta ner. Du ska lämna din bankkort hemma hos mig för den är min. Ja, men det är mina pengar, jag har jobbat för dem. Nej, det är mina pengar, du har jobbat för mig. Så på något sätt drog jag loss mina händer från honom och lämnade allt och gick. Så öppnade jag dagiset klockan 6. Jag gick ner med huvudet så ingen ser det. Min son räddade ju livet på mig. För hade inte min son räddat mitt liv, då hade jag inte varit här. Men det ska inte behöva ett barn rädda en mammas liv. En mamma och en pappa ska vara en trygghet för dem. Inte att en son ska ju rädda en förälder. För han var inte så gammal heller. Och för mig att han såg detta. Det är det som sårade mig mest. Att han såg detta än att han räddade mig. Men jag är så glad att han kom in ändå, men samtidigt är ju den trauman som han fick. Han satt och grät på soffan. Jag har inte sett honom gråta så ofta. Men den dagen grät han så himla mycket så att han kunde inte andas. Men jag vet innerst inne, 2 år innan sa han till mig att vad än du gör mamma så kommer jag följa med dig. Han kände på sig att det här kommer inte hålla. Så den dagen när jag kom tillbaka från jobbet. De såg ju, kollegorna tog bild på mig. Att jag hade blåmärke och sa att du får inte gå ut till barnen så här. Eller till föräldrarna. Utan du åker hem. Nej, sa jag. Jag åker inte hem. Jag har en körlektion. När jag åker dit och kör lektionen, då säger trafikläraren, du kan inte gå så här. Du får inte köra så här. Jag kör dig till polisstationen. Nej, sa jag, vill inte. Jag vill inte anmäla det. Jag vill bara vara i fred. Vi gör det. Jag sa med ett villkor, att jag går dit för att skaffa hjälp till kvinnohåren och flytta. För jag går inte tillbaka dit igen. Jag vill inte gå in i det huset igen för jag kommer dö. Men då gjorde ju polisen att de anmälde ju honom själv. Vi kan inte blunda för det, sa han. Ditt ansikte är helt blå, vi kan inte blunda. Men jag fick ingen hjälp. Kvinnohoren. Jag gick och hämtade barnen, det var vinter. Med en kabinväska. Och vandrade runt. För mina döttrar, de var ju små. Då tog jag med dem en handväska och en... Jag packade ju de här mest nödvändiga i en liten väska.
För
jag...
Och var sonen någonstans?
Sonen sa att jag stannar här för att hålla koll så att han inte gör någonting. Mm. Men går du mamma? Men var ska jag ta vägen? Jag hade ingen släkt. Jag hade min bror, men jag kunde inte gå till han. För jag visste att han kommer hitta mig. Så jag gick ju runt, kan vara 3 dagar hos en kompis, vandringshem, stugor, hotell, överallt kvinnor. Jag hittade till slut en lägenhet. Som socialen hittade fast jag betalade. Men det där började mardrömmen. Riktiga mardrömmen. Jag visste ju att han var kapabel till att göra de här sakerna. Men de där som det gjorde där, det var katastrof. Han trodde det var jag som har polisanmält honom. Och han hotade mig med massa saker. Jag var nära att bli påkörd så många gånger med barnen. Han körde i vägen som är ju gågata till 100. Han jagade mig med sin bil. För till slut så fick jag körkort, men han jagade. Jag hade barnen med i bilen, men han jagade mig som en galning i motorvägen. Han hotade, allting får du ta bort anmälan eller så kommer jag göra någonting som ingen annan har gjort. Så gick jag till polisen och sa det. Då sa de att du kan inte ta bort anmälan för det är vi som har gjort det. Då började han anlita spaningsföretag och spana in. För han kunde inte hålla koll på typ, för han kunde inte jobba samtidigt. Så jag kände på mig att det är någon som följer efter mig hela tiden. Jag trodde att jag höll på att bli galen. Folk sa att du måste gå till en psykolog, men jag kände att nej, jag har rätt. Min känsla har rätt och det stämde ju. Så jag var tvungen att googla på alla spaningsföretag. Ringa upp dem. Till slut så fick jag rätt träff. Jag sa, har ni någon kund som heter så och så? Ja. Jag sa ju det att du vet ni att det är olagligt att göra sådana här saker för han följer efter mig överallt. I 3 månaders tid. Jag trodde att jag vågade inte gå ut. Jag vågade inte Jag tänkte, rätt som det är så anlitar han någon som skjuter mig. Och det gjorde han. Han anlitade 2 personer. Han sa ju till mig att jag har ju lånat till 200 000 för att göra hemska saker. Och det ska jag göra. Han drog ut min bror, slog sönder honom. De här killarna. Och så skickat meddelande. Allting får du be din syster gå tillbaka till han. Eller så kommer vi ta död på henne. Och så ringer jag honom och säger det att det är ingen idé. De får ju vara 400-500. Om du är inte en man och kommer döda mig själv, varför betalar du någon annan? Gör det själv om du har bestämt. För jag har ju sagt det till dig att det finns ingen människa som kommer få in mig i det huset igen förutom i kistan. Inte levande. Men det var värsta att när jag hämtade mina barn, han trakasserade mig som in i helvete. Varje gång när jag hämtar barnen, då tvingar han mig att säga hur många killar har jag legat med idag. Har jag inte sagt en enda, då fick jag inte ta barnen med. Då var jag alltid tvungen att säga att ja, idag har jag haft 3 stycken. Jag var tvungen, annars fick jag inte mina barn. Till slut så, jag minns som en dag så bestämde han att ha barnen. Och så kom han och hämtade dem. Så klockan, sonen vill inte gå dit. Snälla mamma, be inte mig att gå. Jag sa, gör det för min skull, för han tror att det är jag som inte låter dig. Då bestämde han att gå dit. Men han sov inte över. Han kom ju sen och så helt plötsligt så hörde jag en skrik. Han ringde mig men jag svarade inte. För jag orkade inte. Jag sa att tjejerna vill vara där. De vill sova över hos sin pappa. Jag svarar inte. Så svarar jag så kommer han hit med dem. För de grät ju varje dag. Men jag kunde inte med och säga att eran pappa vill inte ha er. För jag hade inte den här kraften. För han sa rakt på saken. Jag vill inte ha barnen. Kommer inte du vill jag inte ha dem. För de är inte mina. Jag ska göra provtest för de är inte mina. Så spelas in. Han har ju tryckt sitt nummer. Mitt nummer. På något sätt. Och jag har inte svarat för jag hade ju utlöst. Och då går till telefonsvarare. Då spelas in allting. Så ringer jag upp honom. För han kommer ju med barnen. Jag såg ju dottern från balkongen. Hon skrek mitt i natten. Håll dig fast på sin bälte. Snälla pappa, jag vill sova över hos dig. Då tog han upp henne, kastade ut henne utanför dörren och körde iväg. Båda två. Och lämnade utanför dörren. Då spelas in det med en kompis han hade i bilen. Då säger han så här, hans kompis, varför hjälper du henne med barnen? Det är ditt fel, låt henne sköta sina barn själv. Jag gör det idag, sa han. Men jag kommer inte göra längre. Förvänta tills det, den dagen tar slut. Får vi se vad som kommer hända. Hennes tid är över snart. Och det hade spelats in i min mobil. Så ringde jag upp honom och sa att jag har ju bevis nu. Så du vill göra någonting så kommer jag gå till polisen. Och det var ju så att vaknade jag på morgonen. Då meddelande var raderat. Han hade tvingat sonen att radera det. Han berättade allting sen när han gick in i fängelset.
Han blev dömd till fängelse.
Han blev dömd. Så den dagen han sa att hennes dagar är räknat bestämde han sig att hämta barnen. För jag gjorde kontaktförbud bara för att han kom in i min lägenhet. Varje gång jag kom hem från jobbet hittade jag honom där. Det är som att han var hemma. Han ville bestämma över mig där inne vem som ska vara hemma hos mig. Vem är där inne? Han sparkade dörren ofta, jagade mig med någon kniv eller någonting in i lägenheten. Jag fick inte ro även, jag var alltid rädd att komma hem från jobbet. För jag visste om han är där så vet jag inte vad jag ska göra. Så grannen hade märkt det. Men jag vet inte, jag ringde polisen, jag fick aldrig hjälp. Jag fick aldrig hjälp från dem. Skriv en lapp och lägg någonstans. Och jag sa ju till dem, jag vågar inte komma och anmäla honom, du måste komma hit. Jag vågar inte för han stod utanför. Han jagade mig med en kniv och han stod utanför. Så bestämde jag till slut att göra en kontaktförbud. Han godkände det. Konstigt nog, han, polisen sa han var hur cool som lugn. Han var jättelugn, cool lugn. Han tackade ja, men absolut, jag kommer lämna henne i fred. Den dagen hämtade han barnen och jag sa, Gud, herregud, första gången på flera månader som han vill ha sina barn. Det är klart att jag ska köra dem. Jag körde dem. Pojken ville inte vara med. Det är tjejerna bara. De sovde över där. Så ringde de och sa att pappa vill att vi ska sova över. Och jag blev så glad för deras skull. Jag blev så glad, tänkte äntligen, han har ju fått i sig att han är ju förälder också. Så var jag på en kalas hos en kompis. Hennes dotter fyllde år. Det enda jag minns ju att jag körde upp för en backe. Hon bodde ju typ en mil utanför där jag bodde. Sen minns jag ingenting. Sen vaknade jag på sjukhuset. Jag vaknade i sjukhuset och då frågade de mig, var är jag någonstans? Jag vet inte, så. Så hade jag legat i koma ett bra tag, så kommer ju läkaren och säger att nu när du är vaken så vill polisen prata med dig. Jag sa, herregud, vad har jag gjort? Har jag dödat någon? Har jag påkört någon? Varför tror du det? Så, för att jag satt i bilen. Nej, det är tvärtom. Det är någon som har försökt att döda dig. Nej, så jag har inte gjort någon till någon. Varför ska någon döda mig? Hur? Hur hittar ni mig då? dina barn? Jag sa, va? Nej, mina barn var inte hemma. De var hos sin pappa. Nej, du har varit och hämtat barnen. Du skulle köpa godis. Du har varit och köpt godis. Du har varit och köpt McDonald's till stora pojken. Han har följt efter dig. Vem? Din exman. Slagit dig med slägghammare. Klockan 10 på kvällen. Höst mitt på gatan lämnar barnen. De försökte att putta bort honom, men han slängde kasta bort dem. Som de berättar ju typ tjejerna. Så då fick jag en chock. Då fick jag en riktigt chock. Alltså jag sa ju till läkaren och polisen, jag klarar inte av att prata. Jag klarar inte av. Hur länge ska detta pågå, sa jag, att mina barn ska behöva rädda mig? Jag klarar inte av att prata mer, snälla. Jag får ta en annan gång. Det tog ju 3 månader till tills jag klarade av att prata med dem. Tills det blev rättegång. Jag var så dum. Min första frågan var ju, för han trodde att jag var död, så han erkände. Men när han fick reda att jag lever och jag minns inte, då tog han tillbaka det. Att jag inte gjort det. Min tanke var ju när polisen kom in efter några månader och frågade mig om förhöra mig, så sa jag till dem att snälla, hur mår han? Och då var en kvinnlig polis, vad pratar du om? Snälla, kan ni ta bort allt som finns i hans rum så att han inte hänger sig? Är det dum på riktigt eller? Ditt liv, vi fick ju flyga dig med helikopter. Du var nära på död och du tänker på han. För att jag vet inte om jag klarar av, sa jag. Jag kanske dör av mig. Jag ligger ju illa till, sa jag. Då har ju barnen en pappa i alla fall. Hon smällde dörren och gick. Polisen sa, jag klarar inte av att höra sånt. Jag klarar inte av, sa jag. Du ska ju tänka på dig själv. Du tänker på en man som försöker döda dig. Framför barnen. Det var, alltså när det var rättegången, jag fick värsta chocken, så jag glömde bort min skada. Jag glömde totalt varför jag var där. Så rättegången var så lång så jag klarade inte av att vara med. Det var ju så här att vi satt ju där inne och lyssnade. Jag sa ju det att jag minns inte. Jag minns inte tiden vem som gjorde det. Och så sa jag, om det är okej för er så vill jag inte vara i det rummet. Så jag satt med socialtjänsten i ett annat rum och lyssnade. Det går bra, sa de. Så började jag han säga att hon är den värsta längersta som finns. Och min advokat sa, vad är det hon ljög? Hon sa ingenting. Hon sa bara att jag minns inte. Jag minns bara att jag vaknade på sjukhuset. Då kallade de på någon vittne. Så började han prata och då sa jag till socialen, vi lyssnar ju på fel rättegång, sa jag. Nej, vi lyssnar ju rätt. Men varför säger han så? Han sa att de frågar ju hur mycket du har hjälpt ditt ex. Jag och mitt ex har delat allt. Jag har hjälpt henne städa, laga mat. Om jag diskar så lagar hon maten eller tvättar om. Om jag dammsuger så tvättar hon eller tvättar om. Jag gjorde allt. Ja, han har aldrig gjort det, sa jag. Han pratade inte om dig. Han hade en annan. Va? Han hade en annan som bodde dörr med dig. Han vill aldrig lämna den platsen. Jag har ju kämpat för att flytta därifrån. Då faller alla stenarna på plats. Han vill inte flytta därifrån. Han hade ju ett exa där. En till, hon sa i socialtjänsten, han hade en till, en annan. Men han har ju en till som han har varit gift. Som du bodde väldigt granne med henne. Ni bodde i samma gata, samma ingång. Jag har inte vetat i 15 år. Alla år visste jag. Jag sa till honom, varför hejar hon aldrig på mig, men hon hejar på dig. Hur känner du henne, sa jag. Jag fick en chock, så sa jag till min advokat, jag vill ta en paus. Jag vet inte vem han är. Jag vet inte vem den mannen är. Och så frågar hon om han har barn. För han har ju en pojke. Den här kvinnan har en pojke som är lite äldre än din son. Jag vill inte veta, sa jag. Men jag fick reda på att Han var fortfarande ihop med henne fast vi var gifta. Jag har levt med honom i 15 år utan att jag visste att han hade ju så många dolda sidor. Och för mig att jag fick ju en sån här slag i huvudet som jag fick. Jag har ju fruktansvärt skada i huvudet. Så den ena sidan av hjärnan funkar inte alls. Jag har väldigt mycket hjärntrötthet. Jag har inte klarat av att jobba vilket jobb som helst. Jag kan inte jobba min drömjobb. Utan jag får välja det som jag klarar av. Jag klarar inte av vardagen och var ju med barnen. Och när de väl behövde mig hos psykologen och sånt. Jag klarade inte av. För jag var ju inte frisk själv. Jag typ för det första jag fick ju lära mig att gå. För min kropp funkade inte. För jag fick sån stora skador i huvudet. Så jag har ju väldigt mycket grejer, material som inte återställde. Utan jag har ju typ titan och skruvar och allt. För allt skallen var ju sönder. Så det med rättegången, alltså det var ju typ. När jag hörde, jag fick rus in i hela min kropp. Vem som hittade mig. Det var ju en kille som han jobbade som Securitas. Och han hade inte ens området att vakta. Men han sa någonting drog mig dit. Någonting sa att du måste dit. Och när jag väl var där så såg jag en kvinna som skakade. Jag trodde att du hade epilepsi, sa han. Och jag la armen under din huvud. Då blev min jacka jättevarm. Då förstod jag att det är allvarligt. Det enda jag sa ju till grannarna, ta barnen bort härifrån för hon kommer dö. Hon klarar inte av, hon kommer dö. Det var jättetur för mig att få en änglavakt, både mina barn och han. För han hade, samtidigt som han utbildade som undersköterska, så jobbade han som Securitas. Jag fick första hjälpen av han. Han visste precis, som läkaren sa i rättegången, hade det varit en annan helt outbildad, då hade hon död på plats. Man får inte lyfta en människa för då sprutar i blodet. Utan man får ju veta hur man ska hantera, och han visste ju det. Och så värsta var att barnen ringde ju, tjejerna ringde sonen och sa mamma är död. Du får komma ut, och han trodde att jag var död. Det var värsta att mina barn hamnade ju hos en familj som fick en trauma till. För att de hamnade i chock och de kunde inte prata, de var så små. Och den här kvinnan straffar ju dem som aldrig någonsin hört någon människa straffa något barn på det sättet. Ja, de fick inte mat. Om de inte pratade med henne. Men de var i en chock som de kunde inte prata.
Var det en fosterfamilj?
Precis. Mm. Och jag fick inte hälsa på dem. För hälsar de på mig så berättar de vad de gör med dem. De fick gå ut 12 på natten med hunden fast de var livrädda. Allting som såg ut som en man. De var rädda att de var ute efter dem. Så om inte den lilla som var så liten pratade så fick hon inte äta. Den andra fick äta framför henne. Men hon gick hungrig hela dagen. Hon fick sådana straffas. Och så fort hon inte gör som hon säger så fick hon inte hälsa på mig. Till slut sa jag till läkare, jag saknar mina barn så himla mycket. Jag klarar inte av att vara här mer. Jag vill bara hem. Och då sa de, du kan inte ta hand om dina barn. Så jag skrevs ut på sjukhuset i ett halvår i förtid för att ta hand om mina barn. Men jag fick ändå inte dem. Och för mig var ju en värsta mardröm när jag visste vad de går igenom. Jag visste ord för ord varje gång när de kom. Att deras vikt rasade. Jag hade ju lite grejer som jag hade i sjukhuset. De vräkte i sig som aldrig ätit någonting. Det tog ju 10 sekunder så försvann allting på bordet. De var så hungriga hela tiden. De fick inga kläder, det var vinter. Alltså de var ju så hemska, de såg så slitna ut som att att de bor ute på gatan.
Men den här fosterfamiljen, att inte det kontrolleras, att de får hamna.
De gjorde aldrig.
Nej, det är helt fruktansvärt.
Så då sa ju deras psykolog, jag får inte ut från dina barn någonting. De har ju varit med någon trauma. Vi försöker prata om den dagen, men vad är det som har hänt med dem? För de pratar om den familjen, som de har varit med, vad de har blivit utsatt. Jag vet, sa jag, men jag kunde inte göra någonting från sjukhuset. Jag vet, jag glömmer aldrig den dagen när jag fick rätten att få mina barn. Jag åkte med färdtjänst och hämtade dem, för jag kunde inte gå. Jag gick och hämtade dem och jag sa, vet ni vad? Jag är här och hämtar er. Nej, du skojar. Ni behöver aldrig gå tillbaka dit igen.
Podplay, en del av